Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har ju tidigare pratat om att vi gärna vill ha lyssnarfrågor.
Det vill vi så gärna.
Ja, och vi får ju dem.
Jag vet.
Och vi ignorerar dem.
Förlåt.
Nej,
men det tycker jag absolut.
De hamnar i liksom...
Back in the mind.
Och en av de absolut vanligaste frågorna jag får. Mm. Alltså jag får det också varje gång jag är med i något slags medialt sammanhang. Är också temat. Till veckans avsnitt.
Jajamän.
Vi ska prata om det asiatiska skafferiet.
Yay!
Now, let me tell you, some of my favorite dishes come from food stalls around Asia.
Anything soupy with noodles. I don't care if it's breakfast, lunch or dinner.
And it's gonna be very Asian of a breakfast.
So since I'm here, I can let her know what Asian food to get and what to avoid.
So, if you want to find out new and exciting taste and discover the secrets to Asian flavors, follow me.
Så här lyder frågan. Jag är fattig student som jättegärna vill laga riktigt god smakrik mat och jag blir så inspirerad men också förvirrad av alla era asiatiska referenser och tips. Men om man som nybörjare ska starta någonstans, vilka staples borde jag ha hemma? Kryddor, såser, nudlar, you name it. Gärna någonting man kan göra mycket utav. Tycker ni är suveräna, tack. Ja,
tack.
Förresten, hej.
Hej!
Till er som lyssnar.
Ja, jag tror du sa till mig.
Jag har inte hälsat folk välkomna. Det är dags. Nej. Att göra det. Jag heter Jimmy Gå.
Och jag heter Siri Barja.
Och ni lyssnar på Matpodden.
Mm. Bara mat.
Bara Matpodden. Vi pratar aldrig om någonting annat. Nej. Aldrig om London.
Jag säger också det. Jag har inte ens frågat hur du mår.
Men jag mår ju toppen faktiskt.
Ja, men det är bra. Men vi har ju en lista. Du har ju skrivit en lista.
Jag skrev en lista.
Får jag hijacka och säga? Ja. För jag tyckte det var så bra som du sa att nu har jag skrivit en lista på saker som, ja, men som du alltid har i skafferiet, och när jag fick den listan så kände jag samma sak. Mm. Och du sa också att dels är ju de här för alla rätter som vill ha, alltså asiatisk mat, eller om man nu får använda det samlingsordet, men också all mat.
Ja!
För de här skafferiingredienserna går ju att använda, vi använder ju inte bara dem i asiatisk mat. Nej. Utan de går ju igen i all mat vi lagar.
Och det är det jag vill också få er att liksom känna att de här är smaksättare som går, jag vill att de ska användas.
Ja.
De ska liksom inte bara köpas in och stå där, för Nej. De är inte gratis. Och de har ett mycket större användningsområde än bara just det klassiska asiatiska.
Men, ja, och jag tycker det känns också som en sån gammeldags grej att man bara tar de där burkarna som står längst in i skafferiet och använd dem. Man bara...
Hur?
alltså, det känns som en sån förlegad grej. Jag vet inte, för det är ju grejerna som vi ska prata om idag. Det är ju saker som jag i alla fall, och jag vet att du också, man använder någon av dem varje dag.
Ja, absolut.
Det spelar ingen roll vilken mat man lagar, utan det är ju smakupphöjare, smakförstärkare.
Ja. Mycket av det här går ju också att få tag på i vanliga mataffärer.
Väldigt sant.
Okej, nummer ett. Sesamolja.
Mm.
Alla älskar väl ändå sesamolja?
Jag tror inte det.
Nej.
Men det spelar väl ingen
roll. Det finns ju överallt att köpa i alla fall.
Ja.
Men jag vill säga här att kvaliteten på sesamolja är som kvaliteten på olivolja.
Ja.
Det är enorm skillnad på det bra och det dåliga.
Ja.
Och det vi hittar i vanlig mataffär tenderar att vara av det lite sämre slaget.
Tyvärr.
Och när vi pratar om sesamolja som inte är av toppkvalitet, så pratar vi om att den kan ha en lite kvalmig smak.
Ja.
Att den är så otroligt potent i den här nötiga, rostade, liksom bruna smaken. Mm. Att hur lite du än tar så blir det jättemycket.
Den kan ju ta över om det är, och det är ju samma sak med en dålig olivolja.
Ja.
Alltså den tar ju också över. Det är så här, oj, det här, det är någonting, och det har ju inte med liksom att det är olivolja, utan det har ju med alltså processen, hur den har gjorts.
Kvaliteten på det.
Exakt.
Så att sesamolja är ju i kinesisk matlagning där den förekommer allmänt. Jag ska säga så här, sesamolja använder man ju framförallt i kinesisk, japansk och koreansk mat. Koreansk mat använder man otroligt mycket sesamolja. Mm. Där är man liksom inte blyga med mängderna.
Där är ju det en sås.
Typ.
Alltså det är en
när man äter
salt och peppar och lite rå vitlök, och så doppar man, det är en dippsås, man doppar saker i sesam. Alltså för fan, det är så jävla gott.
Ja.
Förlåt,
men den koreanska, den koreanska sesamoljan är ju generellt sett den absolut bästa också. Det är den som jag helst köper i butik.
Håller med.
Om man går till en asiatisk livsmedelsbutik så är det den japanska och den koreanska som är toppkvalitet. Mm. De kostar inte så mycket mer.
Nej.
Nej, alltså det kanske rör sig om 40 kronor flaskan istället för 30.
Det är så värt det.
Ja.
Alltså det är ju verkligen det.
Så kolla, kolla efter de fabrikaten. Mm. Jag brukar köra, den japanska heter typ Kadoya.
Mm.
En kurvig plastflaska.
Mm.
Sen så finns det någon som heter O-Food från Korea som är jättebra också. De ska man satsa på. Och jag vill säga så här, att en del gamla recept så står det att man ska steka eller voka saker i sesamolja. Det är jag jätte mot för, okej, det finns vissa undantag. Men att när du steker sesam i sesamolja så försvinner ju nästan all arom i den. Den är inte särskilt värmetålig heller.
Nej.
Så det är inte den bästa, stabilaste oljan att steka i. Och framförallt är den jättedyr också.
Jag tänker att om man, det man kan göra är att man kan ringla över precis på slutet.
Vilket
om man bara vill täcka allting.
Det är så man gör med sesamolja.
Mm.
Du använder den som en smaksättare i slutet.
Mm.
Och den är också jättegod att ha i alltså salladsdressing.
Oh. Jag har skrivit det på min användning utanför alltså mer klassiska rätter.
Ja.
Så salladsdressing, så gott.
Ja.
Men inte alltså bara så att man får en liten liksom touch av det.
I kombination med olivolja.
Exakt, exakt.
Den är jättegod att göra liksom så här lite fusion dressingar. Finns ju liksom så här mycket japanska typ av salladsdressingar som är typ så här hackad schalottenlök, citron, socker, soja, olivolja och sesamolja.
Alltså för fan.
Som är så gott, verkligen.
Och så bara och gröna över blad och bara, alltså,
typ
hjärtsallad, sån man bara, sån krispig och sån. Jag vill också, får jag lägga en liten sån, jag får ibland frågan, alltså att jag har sett att det finns orostad sesamolja.
Mm.
Det är ju inte det vi pratar om.
Nej.
Utan vi pratar om den rostade sesamolja.
Precis.
För jag vet att det finns, alltså, mycket så här hälsobutiker finns det orostad sesamolja. Och den smakar i princip typ ingenting.
Nej, den går bra att steka i.
Den går bra att steka i, precis.
Till vissa kök där man använder det till saker.
Exakt.
Men som smaksätt, är det den rostade sesamoljan
vi pratade om? Ja, det var bara det jag ville få in det.
Exakt.
Så att ni vet. Nej, men det alltså, och ja, nu är ju, men alltså, hårt stekta böngroddar i lite rapsolja steker jag först i. Och sen ringla över sesamolja och salt.
Mm.
Alltså, det är det godaste jag vet.
Det där heter någonting.
Det är ju en koreansk.
Namul.
Ja, namul. Alltså grönsaksrätt liksom. Alltså,
där har ni ett nytt ord att googla.
Men alltså det är så gott.
Ja.
Men just i dressing. Också potatissallad faktiskt.
Aha, alltså fransk vibe.
Nej, men lite. Precis som den du sa.
Ja.
Alltså med, för, och även, alltså jag kommer ihåg min svärmor, Katrin. Vi var på Gotland någon sommar. Då hade hon gjort en pastasallad med lite sesamolja i. Alltså bara lite.
Man ska tänka att man vill få in den där rostade smaken.
Exakt.
Det behöver inte smaka asiatiskt. Utan du vill bara få in en djup nötighet.
Ja,
liksom.
Precis. Alltså att den blir lite, så att den får det här, att det är någon, att man tänker, men oj, vad var det här för spännande?
Mm.
Eller vad är det här? Det här är någonting som är inte liksom, är kanske det klassiska.
Mm.
Jag är ju ett, alltså sesamfrön är, jag är ju besatt av sesamfrön.
Gott
det är
barn.
Ju liksom, det, jag har det, mina barn, alltså det är det bästa, jag har det till allt. Så jag tycker verkligen att det är, man ska få in det lite mer i sin.
Och man får gärna ha både sesamolja och rostade sesamfrön.
Exakt.
För det är inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak.
Nej.
Utan det är två helt olika smaker. Men bara att, ja, som dressing helt enkelt.
Mm.
Som den, precis den du sa med lite schalottenlök och, aj, fan vad gott.
Alltså,
Oh. Nästa. Ljus och mörk soja.
Mm. Mm. Man behöver båda två, tycker jag.
Nej, men... Ja.
Och jag vill passa på att reda ut den stora sojaförvirringen som råder
det.
I Sverige.
Nej, men ja. Jag tycker det är otroligt att det fortfarande råder.
Ja, och så alltså, här är det. Det är min släkts fel.
Jag vet. Som har gjort du måste make it right.
På 70-talet så var det min mammas farbror Johnny Cheng som började importera kinesiska antikviteter och även kinesiska matvaror.
Mm.
Och en av de sakerna som han tog in kanske först av alla i Sverige var sojan. För vi
ändå otroligt, och det är ju fantastiskt.
Det är så coolt.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Att det här är liksom...
Men var 70-talet?
Ja, jag tror det var 70-talet de började.
Det är otroligt att det ändå är så sitt.
Jag
med
vet.
Tanke på hur länge man äter. Alltså det är så här,
vi äter soja tusentals år.
Nej, men det jag menar, det är så sjukt egentligen att det är så här 70-tal. Ja, förlåt.
Och då tog man in liksom sojan. Och i Kina så använder man ju både ljus och mörk. Och den ljusa är ju liksom framförallt salt.
Mm.
Den har liksom en friskare smak. Det är lite liksom sötma i den. Och den mörka sojan är jättemörk i färgen. Den brukar ha lite mustigare smak. Den upplevs inte lika salt. För det finns liksom en liksom, den är liksom lite så här melassig nästan.
Så lite sötma fick
ja, lite siraps, mörk sirapsaktig karaktär i den.
Mm.
Så de tog in de här två och skickade runt till olika provkök i Sverige. Bland annat liksom ICAs provkök och men liksom, så vet, så här mattidningar.
Mm.
Och lät dem testa den.
Mm.
Och Sverige på den här tiden visste ju inte vad man skulle göra med soja, men man förstod att man använde den liksom i svensk matlagning.
Mm.
Man använde den i köttbullar, i brunsås, i korvstroganoff.
Yep.
Och då var det ju framför allt den mörka sojan man tyckte om. För den hade liksom det här mustiga.
Mer bekanta smaker.
Det var mer lik den här koloritsojan som precis. Fanns på den tiden. Som nästan bara är sockerkulör.
Det är ju bara färg. Det är ju ingen, liksom, den här bruna flaskan.
Ja, jag tror
om
inte ens det är sojabönor i den.
Nej, det tror inte jag heller. Det är färg.
Det är sockerkulör, ja. Det man landade i då var att man tog fram produkten mushroomsoj.
Mm.
Den svampiga, umami-rika, då är det liksom soja som har fått ligga med torkad shiitake-svamp, tror jag. Så att liksom fått suga åt sig av den smaken också.
Mm.
Och då blev det liksom den produkten som man valde att go to market med. Liksom. Kinesisk, mörk, mushroom-soj. Mm.
Och det blev ju sen kinesisk soja.
Det blev kinesisk soja.
Mm.
Och så småningom, senare, introducerade man den ljusa sojan som japansk soja.
Exakt, för det var också Kikkoman som var det stora märket då.
Precis.
Mm.
Och det var ju den sojan som man doppade sushi i.
Ja.
Det var så man förstod man skulle kunna använda soja som en bordskrydda eller vad man ska säga, ett kondiment. För den mörka sojan är alldeles för kraftig för att ha på maten. Utan den måste liksom i maten.
Exakt.
Under matlagningen. Så därav råder förvirringen. Och Mrs. Chengs mushroom soy har liksom blivit ett hushållsnamn. Och Mrs. Cheng är ju alltså Johnnys fru, min mammas kusiners mamma. Ja, vi är släkt.
Mm. Otroligt. Alltså soja är ju... Det finns nog inte en rätt som jag inte har i.
Du har ju pratat om massa rätter precis och du har ju inte nämnt soja alls.
Nej, det är sant. Jag tar tillbaka det. Nej, men man har ju, alltså så här, det är ju som salt.
Det är ett litet hemligt vapen.
Ja.
När man känner att här behövs någonting mer.
Mm.
Vi behöver få in lite kropp.
Mm.
Vi får in lite umami.
Mm.
Då är sojan där.
Ja.
Jag tror inte vi behöver prata så mycket om hur man använder soja.
Nej, utan det är bara experimentera mer. Där det ska vara salt.
Mm.
Och där du tycker att det är okej att det får vara en annan färg.
Mm.
Alltså om man ska säga, om man jobbar med en pasta med liksom gräddig sås, ketchup, alltså, eller ostig, nej, men då kanske du inte ska ta det istället för salt.
Nej.
Men i typ alla andra, man skvätter ner i bolognese, jag har alltid bolognese, tomatsås, caesar dressing, soppor, alltså gratänger, you name it.
Mm.
Alltså bara blanda ner i en mayo, en
om
soja-mayo.
Maten ändå är brun.
Ja,
då går det bra att ha
soja.
En sak ska sägas om hur vi i Asien brukar använda, framförallt kineser, är att man nästan alltid, om du har rätt med soja, så måste du nästan alltid balansera upp med lite socker.
Mm.
Alltså i alla fall någon nypa per matsked eller så.
Mm.
För att den är väldigt skarp annars.
Väldigt, väldigt salt liksom. Sen är ju, alltså så här, svenskar gillar ju salt.
Ja.
Det är väldigt...
Men jag tror svenskar gillar söt salt.
Ja, det kanske de gör det. Det är jag, det är bara, jag pratar för mig själv. Ja. Jag gillar salt. Men det är alltså, precis, en nypa socker kanske är, det är ju bra.
Det, ibland kan man se i asiatiska livs att det finns seasoned soy sauce.
Mm.
Och det är i princip bara soja med socker.
Mm.
Och den är perfekt balanserad.
Mm.
Och du kommer förstå när man smakar på den. Alltså den är ju en jättebra bordskrydda om du ser seasoned soy sauce. Mm. Att det bara, nu du får den här runda balanserade sältan istället för den här skarpa sältan.
Mm. Mm. Mm.
En sak vill jag också säga om hur man förvarar soja.
Mm.
Jag är verkligen för att ställa den i kylen.
Mm.
För att när den står länge så oxiderar den.
Ja.
Den får en ganska muggig smak. Mm. Den lagrade mörka sojan är inte så tjockt, för den är redan lagrad. Mm. Men den ljusa sojan, den blir liksom, den blir lite äcklig faktiskt när den har stått några månader ute i rumstemperatur. Mm. Särskilt om det är en plastflaska.
Mm.
För den släpper liksom,
den släpper ut
in syra och radikaler och grejer. Så ställ den i kylen. Fria radikaler och grejer. Och den blir också mörkare, så det ser man ju liksom på det, att den blir liksom, till slut så blir den nästan lite, den tjocknar också. Så ställ den i kylen.
Ställ den i kylen.
Och använd i allt.
Ja.
Nästa har vi här.
Mm.
Fisksås.
Oh.
Alltså.
Vilken räddare, alltså till allt också. Inte allt, men fan vad jag älskar den.
Alltså fisksås är ju anledningen till att jag älskar thai.
Mm.
Thailändsk mat så otroligt mycket.
Fisksås är ju alltså anchovis.
Ja.
Som är
saltad. Den är packas liksom med
i tunnor,
salt. Typ. I tunnor som står i solen i flera månader.
I fermenter, alltså det är ju liksom...
Jag tycker ju att en bra fisksås smakar ju inte så fiskigt.
Nej.
Utan den har en ganska fräsch, nästan lite syrlig... En liten naturlig sötma, för att när det är mycket liksom umami, glutaminsyra, så den naturliga, när proteinet bryts ner, då bildas ju umami. Det får en söt känsla på paletten. Liksom.
Oh.
Och jag tycker det också återigen är sån skillnad på kvaliteten när det kommer till fisksås. Ja. Och även här, fräschören.
Ja.
Även om den håller väldigt länge, så efter några månader så är det inte samma sak längre. Så här ska jag också säga att man ska ha den i kylskåpet.
Mm. Gud vad jag inte har det.
Nej, men
jag använder, alltså, så här, det
vem
också
har
på...
oändligt med plats i kylskåpet?
Nej, nej, det har inte man ju jag, inte. Alltså. Nej, inte jag heller. Och då är det ju det som får ryka. Jag har ju inte ens mina ägg i kylen. Liksom.
Det behöver ju inte.
Nej, jag vet, men, nej, men jag vet. Men många, alltså, det är en sån sak som många har i kylen. Men då kan jag säga, ta ut äggen och stoppa in sojan och fisksåsen istället.
Verkligen. Mm. Har du någon favorit när det kommer till den här?
Nej, men alltså jag kör ju thai fisksås.
Squid brand.
Ja, precis. Det är den jag kör. Det är liksom en bläckfisk på, inte en åttaarmad utan en
tioarmad
bläckfisk som är liksom lite platt, och så är det en bullig flaska och så är det en grön kork.
Jag tycker den är så fin, den där flaskan.
Ja, den är så fin. Alltså det är den jag alltid kör, och jag skvätter ner liksom i nästan på samma sätt som sojan.
Ja.
Jag har det i ragu, jag har det i köttbullar eller vegobullar. Alla soppor. Jag har det i tomatsås. Alltså för istället, det är ju... Det finns ju... romarna åt ju fisksås.
Garum kallar de.
Precis, garum. Och det är ju precis samma användningsområde.
Mm.
Så man använder det som sardeller.
Mm.
Det är samma grej.
Min favorit är från ett varumärke som heter Megachef.
Mm-hmm.
Den finns på asiatisk livs. Lite stora flaskor.
Jag måste googla hur den ser ut.
Den är, hur säger man, lite torpedformad flaska. Det finns en blå och det finns en brun guldig.
Mm, mm.
Den blå är mer av en vietnamesisk variant. Den är lite mindre salt, lite sötare.
Mm, mm.
Och den bruna är thailändsk variant som är då lite saltare, lite skarpare. Du kan ta vilken av dem som helst. Båda är jättebra. Mm. Och de är så otroligt friska i smaken.
Mm.
Det är inte så... Det är inte fiskigt alls.
Nej.
Och det finns också en naturlig sötma i dem som är väldigt liksom behaglig och så mycket umami.
Mm.
Så att verkligen, om du får tag på... Jag ska ge dig en flaska Megachef en dag faktiskt.
Men gud,
och du vill taste the difference.
Please.
Och ett liksom... Vi har också pratat om när man gör sån thailändska typ så dressingar, du vet när man gör med chili, vitlök, palmsocker och lime. Nok cham till exempel, den vietnamesiska varianten.
Så gott.
Det är så gott.
Mm.
Jag har ett konkret tips här.
Säg.
För jag brukar ju sällan ha recept eller måtta när jag gör dem, utan
nej,
man kör ju
man
på, känsla.
Kör på känsla.
Och då är det tipset att man alltid tillsätter limen sist. Så att du börjar med att smaka upp socker och fisksåsen. Mm. Så att du har en härlig balans på sötma och sälta.
Mm.
Och sen har du i limen. Mm. För jag märkte att det är jättesvårt att
känna... Att få den balansen om syran är med.
Om syran är i övertag så är det jättesvårt
att... För då kommer man bara få...
Den ligger överst. Ja. Och det är jättesvårt att balansera upp det där. Och det här är verkligen någonting som är såhär vedertaget...
Bra tips.
En thailändsk mästerkock som jag glömt namnet på, som är en jätterolig kille med blått hår, berättade det här för typ Gordon Ramsay, tror jag. Och jag bara, det här är så sant.
Ja.
Nästa har vi då, är vi inne på Korea.
Ja.
Gochugaru.
Gochugaru. Mm.
Inte att förväxla med nästa punkt, gochujang. Gochugaru är chili flakes som är gjorda utan kärnor.
Ja.
Så de är milda,
milda
och söta
och
jätteröda.
Superröda. Och nästan, alltså ibland, beroende lite på, det är också sån stapelvara jag har hemma. Det står i en skål på bordet. För jag har det liksom...
Framme?
Ja, alltid.
Okej.
Okay. Mm, för det har jag, jag använder det nästan som peppar.
Det, alltså så här, det finns ju två andra liksom chilipepparsorter, espelett och Aleppo.
Exakt.
Eller pulbiber som man säger i Turkiet. De här tre, espelette är absolut mildast.
Den är supermild. Det är en baskisk peppar.
Ja, den är ju nästan lite söt paprikahåll.
Den är verkligen, och det, jag är inte så förtjust i när det blir paprika. Jag tycker det är gott liksom i någonting, men det får inte bli för mycket paprikasmak tycker jag personligen.
I like torkad paprika vibe. Mm. Men alltså så här, man måste inte ha alla de här tre. Man kan ta en av dem. Och det är nästan alltid gochugaru jag har. För den köper man ofta ganska stor
pack.
Ja.
Yes.
Söta, aromatiska, milda. Och du får liksom den här röda färgen. Gör man kimchi så är det gochugaru man använder. Ja.
Du kan inte göra det på något annat. För det blir inte
Det blir inget bra. Nej, du får inte den där rätta smaken.
Du får inte den rätta smaken, du får inte färgen. Det blir en annan, då blir det någonting annat. Det, det blir säkert gott, men det blir någonting annat.
Ja, och det blir, de som försöker göra det med så här vanliga chili flakes få något som är alldeles för starkt.
Exakt.
Om den ska ha en tillstymmelse till den röda färgen som man vill ha.
Jag tycker verkligen att man kan, eller nu är det här min personliga åsikt, jag använder ju i princip inte vanliga chili flakes längre.
Det är bara gochugaru som gäller.
Det är bara gochugaru. Och vill jag ha det starkare, då använder jag ju någonting annat. Då har jag färsk chili. Alltså då laborerar jag med andra typer.
Mm.
Alltså vanliga sådana chili flakes man köper i en sån liten vanlig
kryd. Alltså pepperoncini.
Jo, men pepperoncini kan jag använda. Men det är nästan att, då vill jag att den ska vara hel frukt. Alltså torkad hel pepperoncini. Jag vill inte ha mald.
Nej.
För jag tycker den blir så dammig i smaken också.
Ja, för den, jag fattar vad du menar.
Och den är nästan alltid för stark tycker jag.
Ja.
Jag tycker den finns ingen balans i den man köper. Om man köper en liksom kryddburk, glasburk.
Ja, jag är med på
med
vad vi säger. Det är bara hetta där.
Det är bara hetta, det finns ingenting annat. Och då tycker jag att det, då är inte det värt det. Då vill jag hellre ha en mer liksom lägre hetta, men där det finns en balans.
Mm, det här fruktiga, liksom lite söta.
Ja.
Liksom.
Så det lär känna sin chili kan man säga. Men just gochugaru eller gochugaru, det är liksom den jag har på mackor, på soppor. Den är också väldigt snygg.
Jättesnygg.
Alltså den är, när jag känner liksom att det är någonting som saknas, då är det ju bara, ja, på med det.
På med de här knallröda, små, liksom söta, lite heta liksom flingorna på. Ja.
Och det är också, ni som har barn och vill introducera chili.
Kasta lite gochugaru på dem.
Jag har, nej men, bara sprinkla lite på dem. Nej men det, mina barn gillar ju det.
Ja.
De äter, alltså så här, det är inga problem.
Bra barn.
Nej men det är ju för att vi, alltså samma sak där, ha det framme.
Mm.
Har man det framme och barn ser det varje dag, då blir det ju inte samma liksom, då blir det inte det något, ett stort steg att kanske prova.
Jag tycker det är många som berättar att deras barn älskar stark mat.
Ja, och det är ju så, alltså, det är så konstigt att de inte skulle göra det.
Nej, det är beroendeframkallande.
Ja, alltså det är ju en sån, alltså sen, alltså så här, det är inte så att de älskar och tycker, men min äldsta son så här, hans favorit, de älskar ju sesamfrön, det har de på mackorna.
Ja.
Och då starka sesamfrön, sådana chili rostade. Det älskar jag.
De är jättegott. Och kimchi sesam.
Ja, kimchi, alltså det är så gott. Ja, så det köp hem och ha hemma.
Ja, och de är, finns ju numera ofta i mindre burkar, ja, har jag sett, som de, ja, Risbergs typ packar om. Mm. Annars så köper man ju typ så här halvkilos pack, ja, vilket är lite mycket. Och då är tips faktiskt att förvara påsen i frysen och så ha en lite mindre burk framme. Mm. Så håller de så håller länge. Mm. Jag är lite skeptisk till att du låter dem stå framme, alltså i oförseglat.
Jo, men jag har ju, det är inte så mycket.
Nej,
alltså,
okay,
jag har, ja, eller nej, det är i och för sig, nu är det en ganska stor skål.
För de kan dö ganska snabbt.
De kan dö,
snabbt,
men jag använder det så mycket.
Ja, har man rotation,
jag,
så
jag
så
har ändå
okay,
rotation, alltså det, ja, står ju inte i månader.
Nej, okay,
alltså,
ja, men då,
utan
så,
det är ju liksom, jag tar ju...
Du fyller på det någon gång i veckan?
Nej, inte någon gång i veckan, men kanske någon gång i månaden.
Det är okej. Okay. Gräsfant kanske, tycker jag. Nästa, ska man inte förväxla med gochugaru.
Nej.
Det är gochujang.
Mm.
Gochu betyder ju chili.
Chili.
Och jang betyder pasta.
Mm.
Och gochujang är en fermenterad chilipasta som också är koreansk. Som man liksom... Den är ju finmalen.
Mm.
Så det är inga flakes här. Nej. Utan det är liksom chilipulver.
Den är ju liksom våt.
Ja, nej, men den är glansig, ja, och liksom otroligt röd.
Mm.
Fermenteras med ris och sojabönor. Så det finns liksom som en så här bas av liksom misofyllighet i det här. Den är väldigt salt. Riset, när det fermenteras och bryts det ner, så blir det sött också. Så den är liksom fint balanserad. Det är lite syra, det är hetta, det är sötma, det är sälta. Och det här använder man ju, är ju basen i såsen som man har i bibimbap till exempel.
Yes.
Och jag känner att folk älskar gochujang. När man väl börjat använda den, så vill man ha den.
Man alltid har den i kylen.
Så mycket.
Mm. Och den går ju ner, alltså den används, alltså så här, men den funkar att ha i, alltså typ göra en vodkapasta.
Oh.
Med gochujang.
Oh.
Jättegott. Oh. Supergott i även typ, gud vad jag säger det, men tomatsås, bolognese, alla sådana. Bara gochujang mayo.
Mm.
Fett gott. Mm. Bara dippa typ pommes eller potatisklyftor.
Mm.
Alltså,
jättegod i marinader.
Mm.
Det gör ju också att marinaden kanske fäster lite bättre, för den är ganska tjock.
Mm. Väldigt god med svamp.
Väldigt god med svamp.
Mm.
Ja, det har ju gjort en sån där när man typ så här steker massa svamp och sen, exakt, så gör man en liksom sesam, en, lite honung, exakt, och gochujang.
Och så blandar man ner den precis innan man liksom tar det från liksom,
exakt,
värmen. Så att det bara får liten liksom, liten touch av värmen så att den blir lite mjukare och så vänder runt med svamp och så kan man äta med stekt ris. Eller vad säger man, med kokt ris. Alltså, fett gott.
Ja, skitgott. Och den här liksom moderna favoriten kimchi-nudlar, som alla älskar.
Mm.
Det vill säga att man steker kimchi så att den liksom får lite färg och du koncentrerar smaken. Monterar det med smör som liksom emulgerar. Och kombinationen kimchi och smör blir typ ostig.
Mm.
Det är lustigt, för den där mejerit med fermenterad funk och syra, det blir typ en parmesanaktig upplevelse.
Fan, det är så gott.
Med lite gochujang så du får in lite av den här sötman, vänder ner udonnudlar, sesam på igen, en äggula, salladslök.
Mm.
Det här är ett av liksom, samtidens populäraste recept.
Den är också väldigt god att vända ner i en, alltså en nudelsoppa, alltså snabbnudlar. En liten klick gochujang. Alltså typ du kan ha med, alltså jag vet inte, bara vända ner så att du får en lite rund, lite chilismak, får snygg färg. Allting. Den är väldigt, och den finns, den kommer ju i plastförpackning.
Mm.
Oftast röd.
Mm.
Nästan alltid.
Mm.
Det finns ju olika, finns ju något som heter samyang också.
Mm. Inte samma sak.
Det är inte samma sak. Man måste liksom se, om man är osäker, fråga.
Samyangen kommer nästan alltid i grön förpackningen.
Exakt. Och eller lite brun typ ibland har jag sett.
Det är doenjang.
Då är det den, just det, det är den.
Och doenjang är, samyang är blandning av doenjang och gochujang.
Precis, för det är ju en dippsås som man äter när man har sam.
Exakt.
Alltså salladsblads
wraps
typ. Och den doenjang, nej?
Doenjang är koreansk miso.
Exakt. Mm. Det är ju den. Den är liksom en annan. Mm. Den är också väldigt god.
Jättegod. Men gochujang, min favorit som man hittar i asiatisk livs, kommer från varumärket Sempio.
Mm.
Sempio är generellt sett gold standard när det kommer till koreanska matprodukter. De har också gochugaru, de har också liksom, jag vet inte om de ser samma. Men Sempio, you know it's good.
Nästa grej, mirin.
Mirin.
Ah.
Vad fan är mirin?
Men det är ju en lite sötare, lite tjockare, vad ska man säga, det är ju som, det är ju inte sake, det är liksom en, och det är inte risvinäger, vad ska man, alltså det är som en smaksättning.
Man säger att det är typ fortified sweet rice wine.
Ja men precis, så det är ju en blandning av, alltså så här, det är en flytande smaksättning som är lite söt med umami och en liksom rund.
Mm. Alltså, när man fermenterar ris så bryts stärkelsen i riset ner till sockerarter. Mm. Och det är så coolt för att man har ju faktiskt, alltså en, nu är skillnad på mirin och mirin, men en bra mirin, då har man inte tillsatt socker utan där är det socker som kommer naturligt från att man har brutit ner stärkelsen i riset. Mm. Och det är just som du säger, det som är mest coolt med mirin är att det har mycket umami. Mm. Tack vare koji. Kulturen som liksom har skapat den här liksom sirapsaktiga.
Mm. Alltså det är ju kojikultur, är ju när ris fermenteras.
Ja.
Den, det kallar, den bakterien.
Gästen.
Gästen kallas, ja. Fan!
Mikrob som mikrob.
Ja. Mm. Och den är ju, mirin är ju lite trögflytande.
Mm, lite tjock.
Lite tjock liksom. Den är inte som vatten, att den är som vinäger, utan den är ju lite trögflytande.
Och jag tycker mirin är också en sån där, det är lite av en, det är en birollsstjärna.
Mm, absolut.
Den tar aldrig alltså huvudrollen i någonting den är med i. Och när man tänker så här, men är inte mirin med i rätter där den ska det, så kommer man tycka att det inte är samma sak.
Det, då är det så här, det är någonting som saknas.
Ja. Jag tycker ju att den är absolut viktigast i till exempel när man gör teriyakisås själv. Mm. Då är det ju soja, sake, mirin, socker. Mm. Och utan mirin är det som att ja, men man tänker så här, men
hur viktig är den?
Ta med socker, för det är ju liksom sött ändå. Nej,
nej.
Du tappar en typ av liksom kropp.
Den ger kroppen
i en sån där som gör att det rundar av allting annat, vilket också gör mirin helt fantastisk att ha i marinader.
Jag skulle precis säga
där det. Du vill ha in någon typ av sötma för att balansera,
men inte för så, alltså för det är så här, många, alltså många marinader är så här, honung.
Ja.
Och jag tycker oftast att det blir för sött.
Ja, ta mirin istället.
Då är mirin är verkligen, det är den som, och samma sak, den kan man ha i ja men där du känner att här behövs en liten sötma. En subtil sötma.
Mm.
Då kan man ha i lite mirin.
Mm.
Alltså, min bästa marinad. Mirin, ljus soja, riven vitlök.
Ja, precis.
Alltså, de tre grejerna.
Du behöver inte mer.
Du behöver inte mer.
Sesamolja kanske.
På slutet. Alltså, det i så fall om man vill. Men jag gillar när den är så där bara liksom...
Clean.
Mm. Och också jättegod, alltså typ marinera äggulor. Marinerad ägg kör jag i med det.
Precis. Gravade äggulor. Ja, då måste man ha mirin, annars är det jättekonstigt.
Ja, annars, det blir inte, du kan inte göra det bara så. Alltså det blir inte bra.
Nej.
Just den kombinationen med ägg är gudomlig.
Och när man gör så här tamagoyaki, den här liksom rullade japanska omeletten. Också,
precis, det har jag alltid sojamirin när jag steker liksom typ, men när man gör ägg, alltså äggröra till en wok eller alltså till fried rice eller någonting, har jag alltid i lite mirin för att få den här, för jag älskar den smaken. Jag blandar ju lite där. Det är inte alltid, det är inte helt liksom heligt, men jag tycker att det är väldigt gott.
Och jag tycker inte riktigt det går att ersätta mirin med någonting annat heller.
Jag tycker inte heller det.
Det är inte, du kan absolut inte ta vinäger.
Nej.
Sake har ju inte den där söta umami kroppen heller. Nej. Utan det måste ha en mirin.
Mm.
Och när man köper mirin ska man ju också titta lite på ingredienslistorna och se om de innehåller någonting som inte ska vara där. Till exempel fruktos, sirap eller liksom, alltså sådana saker. Som, utan en bra mirin är bara gjord på ris, tror jag.
Mm. Det vet inte jag, men det stämmer säkert.
Men det ska inte vara majssirap i alla fall.
Nej.
Går vi vidare till risvinäger.
Oh.
Let's move on to the next section.
Varför älskar du risvinäger, Siri?
Jag älskar risvinäger för att jag... Den har samma sätt som med mirin, att den är inte för mycket.
Mm.
Det är det. Den är inte stickig, den är inte hård, den tar inte över, utan den är rund, den är mjuk. Det är en syra som är bara perfekt.
Den är mildare än alla andra vinäger. För den som vill ha lite fakta på saker, så här, generellt sett, så när man gör äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger och sånt, så späder man ju ut dem med vatten tills man får en vinägersyra på 5%.
Mm.
Men risvinäger naturligt ligger runt 2-3%. Mm. Så den är mycket mindre sur.
Ja.
Och har ju också så mycket smak utav
så
riset.
Mycket. Jag har en brown rice vinegar hemma just
också
nu.
Också jättegott.
Alltså den är underbar.
Ja.
Jag kan verkligen rekommendera den. Den är underbar.
Men risvinäger är ju, ja.
Varför älskar du det?
Nej, men just av det du säger, att det är en syra som inte sticker.
Exakt.
På samma sätt som alla andra vinägersorter. Den är ju liksom när man gör dipsåser och sånt.
Mm.
Och nu pratar vi om den ljusa.
Precis, jag skulle precis säga, det finns ju även alltså, svart risvinäger som också är, som har en väldigt distinkt smak.
Det är som att man har, det är lite någonstans mellan äppelcidervinäger och balsamico. Fast istället för det fruktiga så är det mer åt det savory soja.
Men den är också,
det är helt unik.
Det går inte att beskriva.
Den svarta risvinägen är ju kinesisk.
Ja.
Kallas också för Xinjiang-vinäger.
Mm.
Görs på svart ris.
Mm.
Så att den har liksom färgen därifrån och är en helt annan karaktär. Ett måste är mycket kinesiska rätter.
Mm.
Maltig, matig smak liksom.
Mm.
Den är inte lika allsidig som risvinägen.
Nej, det är den ju inte.
Den vita.
Men men den är viktig att ha hemma.
Den är viktig att
ha hemma. För den är så, som du säger, den har man ju verkligen dipsås.
Mm.
Alltså, och
till dumplings.
Dumplings måste. Och bara, det är så jävla gott. Det är Sempio.
Det
är Sempio. Den brown
därför
rice.
Därför är den så god.
Exakt. Den är magisk, den brown rice vinegar. Underbar är den.
Älskar Sempio. Sponsra oss.
Sponsra oss. Så det är ju samma. Alltså den ljusa risvinägen, den kan du i princip ersätta. Alltså experimentera.
Ja.
Prova den. Du kan ha den i dressing. Du kan ha den i soppor. Du kan ha den alltså i vad som helst.
Ja, när du ska syra upp saker.
Ja, precis.
Och jag vill bara nämna en rätt som jag åt härom veckan.
Mm.
Med mycket av den ljusa risvinägen.
Mm.
Det var på Surfers.
Mm.
Vi hade beställt. De har ju helt ny meny nu. Surfers är en kinesisk restaurang. Ja, en kinesisk restaurang i Stockholm.
Varför tog du inte med mig?
Nej, men vi hade en jättehemlig och viktig privat... Nej, skoj. Du fick inte vara med.
Det var ju chock. Nej,
men då... Det här är en sån cool rätt faktiskt.
Mm.
För det var, tänk dig så här, tunt strimlad potatis.
Ah.
Friterad.
Ah.
Så att den var krispig.
Mm.
Alltså typ shoestring fries. Mm. Som man hade dressat med risvinäger, ganska mycket socker, szechuanpepparolja, salt.
Wow!
Så att det var krispigt friterad potatis som fortfarande var dressad i den här saftiga...
Oj.
Syrligt, söta, peppriga
liksom,
dressingen.
Wow.
Och så var det tunt skuren rödlök och koriander i.
Nej men gud.
Det var helt otroligt. Alltså tänk dig salt and vinegar potato chips. Fast juicy, crispy.
Men gud.
Och kinesiskt. Det golvade mig faktiskt.
Jag förstår det. Och sen kommer vi till vårt... Ditt, först och främst, för du lärde mig det älskade kycklingpulvret.
Love her.
Love her.
Ja.
Över allt annat.
Man behöver inte ha kycklingbuljongtärning om man har kycklingpulver hemma, tycker jag.
Nej.
Och jag tycker också det är ganska skönt att inte tärningen bestämmer åt mig hur mycket
nej, men
jag ska
exakt. För det som du säger, det är ett pulver, det är ett granulat som du sa. Vi har ju pratat om det här tidigare och det finns ju i... asiatiska livsmedel.
Den har inte kommit till de svenska hyllorna.
Den har inte gjort det. Men den borde.
Den borde verkligen det.
För den är, och det är ju alltså det är en grön burk typ med en kyckling på.
Ja, som ser lite alltså den har lite
den är lite nej,
sexiga ögonfransar.
Exakt, och så liksom såhär, lite och liksom lite
och ser lite nonchig ut.
Ja, så lite får man säga att den ser lite knorr. Att den påminner om knorr.
Jag undrar om det är så att det här är knorr som äger.
Som
fast
äger.
De har gjort ett annat brand utav det. Men det finns för sig också knorr kycklingpulver. Knorrig känsla.
Precis, så att folk... knorrig känsla. Så att folk ändå kan liksom... det är den. Men det är
cylinderformad
bara...
burk, med gul med grönt lock. Nonchig
kycklingkvinna
på. Hon ser ju väldigt nöjd ut.
Mm.
För pulvret innehåller ingen kyckling.
Ja, precis, det är det.
Det är
alltså, när man säger det är ett veganskt vegetariskt kycklingpulver. Jag la upp någon när jag hade folk bara va?
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 Jag vet folk inte. Typ,
nej, alltså, men det är också jag antar att det är så här, men det är smakar ju kyckling. Vi kallar det för, alltså så här, det är så det är helt enkelt.
Men det smakar också alltså det här använder man jättemycket i kinesisk mat. Alltså det är liksom så här, restauranger har liksom enorma tunnor utav det här. Och det är liksom så här, även de fina krogarna använder liksom det här. Det här är, har blivit en etablerad liksom, smaksättare i kinesisk matlagning. Och den har, den har liksom en sån förmåga att typ så här binda ihop smaker. Den är liksom både söt, den är lite salt och den har liksom en umami och liksom en, precis som kycklingbuljong liksom binder ihop smaker i det franska köket, så gör den här det fast i pulverform.
Alltså ha vilken soppa som helst.
Ha i lite kycklingbuljong eller kycklingpulver. Det blir faktiskt godare.
Det blir alltså så här, jag brukar göra en sån lite så här potatis, kika, alltså ganska rustik soppa med liksom med vatten och man har lite, kan man ha lite parmesan på. Alltså, vänd ner lite kycklingpulver i den. Alltså, det blir så jävla gott. Det är så gott.
Och när man vokar grönsaker. Det var någon som frågade mig hur man fick till den här blonda, smöriga såsen som ibland kommer på liksom vokade grönsaker på sina krogar. Det är kycklingpulver. Som man reder av med lite stärkelse. Och ganska mycket vitlöksolja är gott.
Fan, sluta vitlöksolja. Ja, det är bara ett måste.
Japp.
Nästa då. Också en favo som jag alltid har hemma. Miso.
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 Vilken sorts miso har du hemma?
Jag har vit miso.
Shiro miso.
Shiro miso. Jag har, köper på plastpåse.
Ja.
Köper jag i plastpåse.
Rekommendera verkligen påsen.
Ja, verkligen. För den håller så mycket längre. Och jag förvarar den i kylen. Jag klipper ett litet hörn.
Som du sen knipsar igen med
sen
en klämma.
Sen knipsar man igen det med en klämma. Och sen så, när du använder den så trycker man ut valfri mängd. Och den kan du liksom, den håller också. I kylen håller den.
Det finns ju såna här med en liten tub med skruvlock också.
Det finns, precis. Men jag tycker att, ja, men ibland tycker jag att den kan bli lite, skruvlocket kan också få in lite, det blir lite som,
ja,
jag, ja. Då tycker jag jag föredrar påsen, för då ibland torkar mison lite och då blir det som den förseglar resten så att det blir som en naturlig liksom och då kan man bara ta bort det där torkade eller bara trycka ner det torkade, för har du det i en soppa så kan du, då löser det upp sig då blir det som en naturlig sån, så jag gillar, ja, men man ska verkligen. Här måste man kolla på innehållsförteckningen och verkligen kolla på, för jag tror att, alltså, i vanliga matbutiker finns det ju shiro miso i en sån blå
en spansk plast. Låda.
Den är gjord i Brasilien.
Oj. Jaha, det är portugisiska som står
jag
på.
Jag tror
den.
Portugisiska. Exakt, det är precis, alltså för den shiro som står, alltså det är en sån som finns klassisk i en hård plastlåda.
Den lådan är för stor.
Den är för stor och den mison smakar inte bra.
Nej, utan och den du blir också, den oxiderar ju också när den ligger så där i en låda med mycket luftexponering.
Exakt. Sen är det ju en plastpåse i.
Ja, men den klämmer länge, jag den ju ut, för jag vill inte ha två förpackningar liksom.
Och det, men det är det, alltså köp miso som är gjord i Japan.
Ja.
Så alltså det, kolla det.
Ja. Och varför vi älskar miso är ju för att det här också är en sojaprodukt. Man fermenterar det här återigen soja med kojikultur. Och du får den här otroliga liksom umami-komplexiteten. Den har liksom en liten nötighet. Det får också en liten sötma. För jag tror man har ris i den också. Och visste du förresten att när man gör miso så svettas den ju en vätska också?
Jag har något minne av. Alltså, Mind of a Chef, såg du det? Med Dave Chang. Då är han i Japan och är på någon miso, sån miso, gammeldags miso. Men berätta gärna.
Den vätskan kallas tamari. Det blir en slags soja.
Ja, okej. Okay.
En glutenfri soja.
Ja, precis. Jag bara, mitt huvud, förlåt. Jag är så jävla hungrig. Jag bara, tamarind.
Jag är också jättehungrig.
Jag bara, vad menar du med tamarind? Alltså jag hör liksom vad jag vill höra. Det, precis, förlåt. Ja.
Den här är jättegod i, som jag säger, grytor, soppor, buljonger. När man liksom vill få, framförallt i vegetariska sammanhang. Ja. När du vill få lite liksom kropp i saker.
Det är nästan lite köttig.
Ja. Liksom. Jättegod också att blanda ut i smör. Och ha smöret liksom till grönsaker, bred det på lök och köra det i ugnen. Det är så ett av Otto Lenges mest kända recept, miso butter onions.
Även, kommer säga, majonnäs.
Miso majonnäs.
Väldigt gott, tycker jag personligen. Jag är också ett stort fan av bara helt vanlig hemmagjord misosoppa.
Ja.
Jag tycker att det är
gör du egen dashi?
Nej, jag har dashi-pulver.
Inte jag heller.
Alltså det är någon, alltså jag har ju kombu, alltså att man kan, alltså ibland att man gör den, men inte med katsubushi-flingor och allt det där. Nej.
Nej.
Utan då har jag. Det är ett annat.
Jag tycker det är lite överkurs.
Ja, det är det jag menar. Det behöver man inte ha här. Jag håller med. Det är det jag menar. Det får bli en annan gång.
Ja, och alltså miso i den här jordärtskockspurén som jag gjorde. Alltså det är jättegott i kombination med rotfrukt. Mm. Väldigt. För det är en jordighet i miso som det tar fram.
Den funkar ju i många grejer, helt enkelt. Väldigt god med svamp också.
Mm. Ja, väldigt god med svamp. Jordigt, gott. Här har jag en... Det här är ju nästan lite överkurs skulle jag säga när man ska liksom ha ett grundskafferi.
Men jag tycker typ inte.
Jag pratar ofta om det här. För att jag, när man kommer till kinesisk mat så behöver man ha Shaoxingvin. Shaoxingvin är ett risvin som man bara använder i matlagning. Shaoxingvin är också ett gott vin att dricka, men den man köper i butik är ju bara för matlagning, för den innehåller lite salt och man tillsätter saltet för att inte folk ska supa sig fulla på den. Den har en blommig oxiderad smak på ett trevligt
sätt. Den har också samma, alltså det är så svårt att förklara den för att den är så liksom unik.
Påminner om sherry,
men ändå inte sherry.
Man använder den som liksom, en smakbärare. Den innehåller ju faktiskt lite alkohol. Säljs typ under disk på asiatiskt.
Ska vi säga det här? Alltså, jag vet inte.
Ja, men den här är, this cat is out of the bag already. Ja. Den finns typ överallt.
Jag tror
inte att någon kommer försöka supa sig full på det.
Nej.
Men jag vill inte liksom att någon myndighet ska
det
få veta
det. Det är det jag menar. Jag tycker inte att, det är därför jag tycker faktiskt att vi inte...
Säg inte till någon att vi sagt det här.
Nej, för att gå, leta. Du kommer hitta vad det är och sen så...
Väldigt snygga flaskor.
Och sen så är det bara, man bara grabbar den och så går man. Och
ja, precis.
Man säger ingenting, man berättar inte.
Nej.
Utan det är bara, man bara gör det.
Den är bra också för att den kan stå. Den blir inte dålig.
Nej.
Som om man köper liksom Shaoxingvin på systemet så ska man gärna dricka upp den inom i alla fall någon vecka när man har öppnat den. Men det här typen av matlagningsvinet ger liksom en litet je ne sais quoi.
Exakt.
I kinesiska rätter. Man använder för att deglacera pannan. Du använder den i marinader för att den ska liksom bära smak. Vet man inte hur man använder den, då jag tycker inte den här är någon som man slänger i här och var.
Nej, inte på... Jag kan ha den ibland om jag gör hel kyckling i ugn.
Aha.
Och så lite, en pytteskvätt i gräddsåsen.
Mm-hmm. Då blir det lite sherry-vibe.
Ja, precis.
Det är ju gott.
Det är väldigt... Alltså en pytteskvätt. Bara så, en sån lite som du säger, en je ne sais quoi grej. Att man bara, här
var
det någonting.
Väldigt aromatiskt. Men det är
enda liksom där jag faktiskt går utanför kanske den mer klassiska rätten.
Annars är det för min del i alla fall i nästan alla kinesiska recept är det lite Shaoxingvin. Ni måste ha den.
Ja.
Om du ska laga kinesiskt. Nu kommer vi till ostronsås.
Ja.
Ostronsås görs på ostron.
Det finns vegetariskt också.
Den är jättegod.
Svampostronsås är ju den typ gjord av. Vegetarisk ostronsås.
Ja. Den är lite tjock. Det är en väldigt fin balanserad sötmasälta i det här. Jättemycket umami.
Ja.
Den uppfanns av misstag av en man i Hongkong som skulle liksom, han höll på att torka ostron.
Och nu är vi på den vanliga ostronsåsen.
Vi pratar om den vanliga ostronsåsen. Precis, han, jag tycker det är en rolig historia faktiskt det här. Att han stod och kokade ostron och pocherade dem, för sen skulle han ligga dem och torka i solen. Och sen så glömde han den här kastrullen som hade kokat alla ostron i. Och så stod han och reducerade. Och så kom han tillbaka, oh my god, vad är det som händer här? Och så såg han liksom den här tjocka liksom sirapsliknande reduktionen av ostronbuljong, kan man säga.
Ja.
Så smakade han på den och tyckte att det var otroligt. Och där föddes ostronsåsen. Och originalet tillverkas av Lee Kum Kee. Ett Hongkong-baserat mat. Mm. En gigant.
Gigant.
Ja, verkligen. Mm. När det kommer till...
Har så mycket produkter.
Ja, verkligen.
Det är verkligen... Där kan man botanisera.
Ja. Och det finns ju lite olika kvaliteter på den här. Det finns, jag skulle säga att de vanligaste är väl liksom så att den som heter så här Panda Brand, mm. som är ett av Lee Kees varumärken. Det finns den som heter Mekroa, den thailändska, där det står en kvinna och vockar.
Det är den den har jag hemma just nu.
Den smakar väldigt mycket lakrits tycker jag. Mm. Har den inte den där lite?
Det är jag faktiskt inte riktigt
salmiakaktigt.
Kanske,
liksom.
Jag gillar ju inte lakrits, så det gillade jag inte att höra.
Glöm det.
Men hur använder du ostronsås?
Först vill jag säga att min absoluta favorit.
Ja men gud förlåt. Vi tar det sen.
Min absoluta favorit när det kommer till ostronsås är den som kallas Lee Kum Kee Premium Oyster Sauce. Mm. Och på den förpackningen så ser man en kvinna och ett barn i en båt som fiskar ostron, och ostronen är större än barnet. De är jättestora och de är jätteglada. Det är en liten annorlunda förpackningsdesign. Den kostar lite mer, kanske 70 kronor flaskan. Helt fantastisk.
Då är det värt det.
Den är faktiskt värd det. Mm. För jag använder ju ofta ostronsås som, när det kommer till grönsaksgrejer, då är det bara ostronsås och vitlök typ som man använder.
Gröna grönsaker.
Ja.
Gärna tycker jag. Eller det är...
Precis, pak choi, broccoli,
spenat,
sådana saker. Mm. För att alltså, ostronsåsen är så fint balanserad i sig att du inte typ behöver så mycket annat. Nej. Och det är en ganska härlig konsistens på den också. Så det är liksom,
den är väldigt liksom mjuk.
Den är rädd faktiskt med stärkelse.
Alltså, ja, precis. Alltså, precis. Den är ju liksom, den har en sån, liksom, den fastnar väldigt bra också. Det är det som
napperar
är
så. Saker,
ja. Napperar. Sexig.
Och den är ju framförallt en woksås, tycker jag. Mm. Man kan ha den i marinader också. Mm. Men det är när man gör wok, alltså du vet en sån här vardagswok, när man bara ska liksom rensa kylen på grönsaker och grejer som man har. Ostronsåsen binder liksom ihop alla smaker väldigt, väldigt fint. Mm. Också till så här wokade nudlar. Mm.
Det är typ de grejer, alltså gröna grönsaker som en sås, liksom att man liksom ringlar över eller bara vänder ner precis slut, eller wok, det är typ det jag använder det till.
Ja.
Jag har det nog inte i liksom någonting mer, något annat än det faktiskt.
Nej, jag brukar faktiskt inte använda ostronsås i icke-asiatiska rätter, för det utan blir då, väldigt asiatisk vibe på det.
Ja,
liksom.
Jag tror att det är också att den är så mycket sås.
Ja.
Att det inte är liksom mer som en soja som kan vara mer som en smaksättning som ett salt.
Mm.
Utan ostronsåsen är ju så mycket i sig själv på något sätt. Som jag verkligen älskar.
Mm.
Och jag antar att ni har snappat upp det, men det går ju igen i alla de här grejerna vi har pratat om idag. Att titta på kvaliteten, hitta det ursprungsprodukten och köp den.
Mm.
För då kommer det smaka bäst.
Mm.
Och sista, jag glömde MSG. Mm.
Ja, jag har ju...
Men är det ett separat? För det är också
nej,
så här,
nej.
För jag får också så här, va? Äter du MSG? Och det är ju en väldigt enormt förlegad syn på MSG.
Johannes Kullberg rasar just nu.
Ja, får han väl göra. Nej, men det är alltså folk... Alltså, MSG har ju haft... alltså på 70-talet kan det varit
ja,
det?
Ja, 60-70-talet.
60-70-talet. Så,
börja med förklara vad MSG är för någonting.
Ja, men MSG är ju natriumglutamat.
Exakt.
Alltså en form av salt. Vad ska man säga?
Saltformen utav glutamat. Och glutamat är en aminosyra som smakar fylligt. Ja, ren umami.
Ja, ren umami. Och man utvinner det ur liksom vanliga råvaror.
Det finns i parmesan, alltså exakt den här molekylen finns i parmesan, finns i tomat, finns i kött, finns i liksom så naturligt förekommande i många goda saker. Och nu tillverkas den, ursprungligen så tillverkades den av sjögräs från kombu. Mm. Nu tillverkar man den av fermenterade typ sockerrör.
Exakt, alltså typ majs kan man väl göra
Något sött som bakterier får jobba med och så blir det glutamat som man typ renar och gör i en saltform. Den har som sagt ett dåligt rykte för att på 60-talet så var det en läkare som skrev en artikel utan att den var disputerad så publicerades den där han pratade om Chinese restaurant syndrome.
In 1968, Dr. Robert Homan Kwok felt ill after dinner at a Chinese restaurant. He wrote a letter detailing his symptoms to a prestigious medical journal, pondering whether his illness had resulted from eating monosodium glutamate, also known as MSG. Kwok's connection between his headache and this common seasoning in American Chinese cuisine was just a hunch. But his letter would dramatically change the world's relationship with MSG.
Jag undrar om det inte är lite psykosomatiskt, för jag tror så här, jag har grottat ner mig lite i historien kring det här. Och jag tror den här läkaren faktiskt slog vad med en kollega om att han kunde få en story publicerad utan att den var liksom disputerad. Ja. Om den hade en sensationell liksom, vinkel. Mm. Och det hade den ju. Mm. Och det fick ett enormt genomslag. Mm. För
enormt rasistiskt.
Medierna älskar ett ramaskri. Och det var ju också, precis, det var en rasistisk underton i det här. Som var riktad mot kineser. Som faktiskt var ganska hårt ansatta på den här tiden i USA. Och det här har levt kvar. För hur reagerade den kinesiska diasporan då? Jo, man sa... No MSG.
Exakt.
Vi använder inte det här. Slutade använda det.
Och för det att bara vi... försöka liksom
rädda sin business. Och blidka gästerna. Ja. Liksom.
Och det lever ju, som du säger, det lever verkligen, verkligen kvar.
Mm.
Men de har ju gjort massor med tester.
Mm.
Harold McGee, som är kemist och författare, helt otrolig matperson.
Mm.
Typ den, alltså helt fantastisk. Han förklarar det här så bra. Då hade de gjort tester där folk hade fått äta kinesisk mat.
Mm.
Och sen så hade de fått prata om sina symptom.
Mm.
Och sen så hade de fått äta amerikansk mat.
Mm.
Alltså typ chips,
Doritos,
bacon-snacks. Alltså alla de här liksom klassiska snacks.
Mm.
Och beskrivit sina symptom.
Mm.
Och det, liksom, så beskrev de ju då att snacksen innehåller ju mer MSG än kinesisk mat.
Mm.
Men alla testpersoner hade ju då sagt att de hade känt alla de här olika symptomen som hjärtklappning, ont i huvudet när de hade ätit den kinesiska maten.
Mm.
Men inte när de hade ätit snacksen.
Mm.
Och det är ju placeboeffekt. Alltså vad man då är intalad att känna.
Mm. Mm.
Hur man ska. Och det är väldigt intressant.
Verkligen.
Hur... Och också så sjukt att det har spridit sig så mycket och att det är så liksom, att folk tror att det stämmer.
Mm. Och det finns ju många hälsoryttare där ute som är liksom så kategoriskt emot alla typer av tillsatser. Där MSG, liksom, det har, om man läser ingredienslistor så står det E621 tror jag, som en smakförstärkare.
Mm.
Finns i Aromat till exempel.
Ja.
Finns i typ... de flesta buljongtärningar. Och alla snabbnudlar finns det ju.
Mm.
Det får saker att smaka jättegott.
Ah.
Och jag använder den ganska sparsamt, ska jag säga, för det är ganska potent krydda.
En behöver liten nypa.
För att, men vi pratar ju, vi har ju så här umami i nästan alla de här råvarorna som vi pratat om i det här avsnittet.
Mm.
Men det är just när det kommer till att när man vill tillsätta den rena umami-smaken utan någonting annat.
Mm.
Till exempel om jag bara ska steka på... Ja, men till exempel en friterad kyckling eller sånt. Då kanske jag bara höjer lite MSG i marinaden eller sånt. För att få kycklingen att smaka mer av sig själv.
Mm.
Och få det där riktigt liksom, fylliga.
Mm.
Eller i en buljong, i en sås eller något sånt. Då vill bara få upp det där lite. Det blir så gott.
Jag älskar den.
Ja.
Lilla. Ja, det är bra hemma.
Det är faktiskt jättebra att ha hemma.
Mm.
Jag måste berätta en historia.
Mm.
Om det här ämnet. Mm. För men ganska nyligen så fick jag en förfrågan av ett varumärke om att hitta på ett samarbete. Och det här är ett väldigt, vad ska man säga, känt varumärke. Jag ska inte nämna vilka det är. Men de finns liksom överallt. Och de ville hitta på en typ av aktivering där vi skulle, liksom, jag skulle laga kinesisk mat.
Mm.
Jag brukar aldrig köpa de här produkterna.
Nej.
Så att jag gick in och kollade på deras hemsida.
Mm.
Vilka som äger dem.
Mm.
Och vad det är för saker de har.
Mm.
Och det här handlar om är ju lite kulturell mat. Kulturell appropriering. För dels så fanns det i deras sortiment typ inga kinesiska produkter.
Mm.
Det fanns typ någon enstaka sak. Det mesta andra var liksom japanskt eller thai. Eller något.
Och så var det ändå kinesisk mat de ville.
Det var kinesisk mat de ville laga. Att jag skulle laga.
Mm.
Men framför allt så var det någonting som berör mig ganska illa med det här. Är att de har geishor på alla förpackningar.
Mm.
Och det är produkter som är thai. Det är produkter som är vietnamesiska. Det är produkter som inte har någonting med Japan att göra.
Mm.
Och det här tycker jag är nu ska jag säga, jag vill inte vara någon som säger att liksom, man som svensk eller inte asiat inte kan laga eller inspirera eller prata om asiatiska mat. Alltså att man måste ju få laga mat.
Men det är inte det du säger.
Det är inte det handlar om. Men jag tycker att vi har ju tidigare pratat om det här också, att vi har kommit längre än att man grupperar ihop hela Asien som en monolitisk kultur, att allt där är samma sak. Mm. Och att allt det där har liksom samma typ av liksom kultur eller samma mat och samma alltså kulturella kulturell symbolik. Mm. Så den här förfrågan ville jag liksom bemöta, att jag ringde upp dem och sa att det här tycker jag liksom inte är okej som varumärke 2024.
Mm. Och det tycker jag var, när du berättade det här och du sa, jag tycker det var så jävla bra att du gjorde det.
Tacka nej till samarbete, för jag vill inte associeras med dem. Mm. Men att jag var öppen för att konsulta dem i att hitta en väg framåt till att alltså, förnya och uppdatera varumärket i det här.
Mm. Har du fått feedback på det?
Vi hade samtalet och sen har det varit tyst. Jag vet inte om de sitter och tänker på sitt håll. Nej. Men jag tror absolut inte
man
jag kommer höra.
Man vill ju ändå hoppas det.
Jag hoppas faktiskt det. Och jag pratar ju om det här för att kanske pressa på lite grann.
Mm. Ja, men det tycker jag är bra.
Vilket jag tycker är så här rimligt att lyfta den här diskussionen. För att jag tycker det är tråkigt när asiatiskt bara är asiatiskt. Och man tänker liksom att, så ja det är klart man får säga det. Men kom ihåg att det här är liksom jättemånga olika länder med så... otroligt mycket människor som är väldigt olika. Mm. Matkulturer som är olika.
Enormt.
Jag tycker det är viktigt att när man lagar mat från andra kulturer att man gör sin research.
Mm. Och har respekt.
Ja, och grundar det i kunskap. Mm. Liksom. Så att det här är liksom, vi får se hur det går med det.
Jag tycker det här är en svår fråga. Alltså så här, just det här med mat och kulturell appropriering.
Ja.
Jag är själv liksom rädd ibland. Inte rädd, det ska inte, men jag tycker att det är, jag tycker det är svårt att veta faktiskt. Jag måste lära mig mer.
Det är så mycket att lära sig.
Jag vet, alltså det är det, men jag tänker att jag försöker, när jag lagar och man lägger upp, och man vill ju alltid vara respektfull och liksom hitta, och jag försöker, om man är osäker på någonting så kan man ju alltså så här, referera till originalrätten, säga att det brukar jag, alltså jag vet inte om det är rätt sätt att göra, men jag brukar säga men jag är inspirerad av den här rätten och sen så gör jag, brukar jag ändra lite och så gör jag det så här för att passa vad jag hade hemma eller någonting sånt. För man, hur tycker du där?
Får alltså man jag, liksom... jag tycker verkligen så här, enskilda individer och kreatörer får ju absolut, jag vill verkligen inte gatekeepa.
Nej, men det vet jag. Liksom alltså, det är inte det, men, liksom, men det är ju när vi, då pratar, som du pratar om nu, när det är större företag
ett
som säljer på stereotypa, liksom, enormt stereotypa grejer. Det är ju bara så fel.
Det är lite ofräscht faktiskt.
Ja, det är faktiskt det.
Och det gör en lite obekväm i att, liksom, så här, speciellt när jag liksom, har gjort liksom, som en stor del av mitt budskap i matvärlden, att, liksom, att vi ska bli... inspirerad till att ta reda på hur man gör ordentligt på riktigt. Att jag skulle liksom vara ansiktet utåt för varumärke som tycker jag fått det helt om bakfoten. Mm. Det är liksom otänkbart. Mm. Och då får man ju tacka nej till gig och pengar. Mm. Men fan vad bra det kändes.
Ja, du gjorde helt rätt. Ja. Och som sagt, jättebra att du ringde upp också.
Ja.
Och bara så här, hallå, stopp.
Stopp och belägg.
Ja.
Jag undrar vad som kommer hända. Kommer de ta någon annan? Eller kommer de att liksom gå tillbaka till ritbordet? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Vem blir det istället?
Vem blir det? Men blir det då att det blir en... Jag vet inte. En vit man. Som tackar ja. Och jag som inte... Man får ju hoppas att det inte är så.
Jag hoppas att de tänker om. Mm. Faktiskt. Mm. Men sen så... Ja, det här är liksom... Det var en byrå som var involverad och en kund som liksom inte är i Sverige. Och liksom så här. Men en intressant grej att tänka på. Och liksom... Jag blir också så här, jag blir illa berörd när företag säljer produkter som är dels så här, kulturella symboler som är fel.
Mm.
Att man liksom tänker att så här, ja, Kina, Japan, när det också kommer typ så här porslin och liksom sätt att servera saker på. Mm. Liksom att det blir liksom så här, att man inte gör någon distinktion om vad som är vad.
Mm.
Jag tycker det är viktigt att man förstår vad saker är för någonting.
Mm. Håller med.
Att man faktiskt inte ser sig för den kulturen som man tänkte inspireras av.
Mm.
Där tror jag att vi har ett avslut.
Ja.
För den här veckan.
Det har vi absolut.
Ja.
Men låt oss prata mer om det här.
Ja, och vi ska följa utvecklingen.
Det ska vi absolut göra. Ja. Och jag, nej men det finns mycket mer att säga. Och jag känner att, som du säger, jag tar med mig det du säger också. Att så här, man, läs på.
Läs på.
Läs på. Är ju det absolut viktigaste.
Men våga också, vad ska man säga, ta del.
Absolut.
Alltså jag håller
och
ju
när jag liksom... sa när man när jag är rädd, det var inte, det är fel uttryck, jag vet inte hur jag ska säga, alltså så här, jag är inte rädd utan mer alltså så här,
varsam.
Ja, precis. Man vill inte klampa in, alltså så här, ja.
Och jag ska säga det här också en sak, att det är ju nästan aldrig som några andra än italienare som kommer att
komma
och säga att vad fan håller du på med, så jag gjorde inte min morsa och hennes mormor liksom, det är liksom ja. Att det är ju bara italienare som håller på så egentligen, om man ska vara ärlig mot gentemot kreatörer.
Ja, jo kanske.
För det var de som uppfann matlagningen.
Ja, såklart. Ja, just det. Såklart. Pasta till exempel.
Pasta.
Det var ju italienarna.
Ja. Som vi alla vet.
Det var ingen som tog med. Ja. Nej. Ja.
Där
sätter vi stopp. Tack för att ni lyssnade.
Tack Siri.
Tack Jimmy. Det här är så spännande, så kul. Och jag ber om ursäkt för allt jag sagt.
Jag med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.